Hej och hjärtligt välkomna till årets första Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om hela 800 000 tyska bilar. Jajamensan, vi ska prata om Volkswagens dataläcka.
Exakt. Volkswagen samlade in data de inte borde samlat in och sen läckte de data som de inte borde ha vare sig samlat in eller läckt. Och det är det vi kommer till i veckans huvudämne av Bli säker-podden som, trots att det är nytt år, precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 2 januari 2025 och släpps på internet och i din poddspelare den 3 januari samma år faktiskt.
Exakt.
Innan vi går in på veckans huvudämne så har du återigen gjort din samhällstjänst, höll jag på att säga. Det blev fel. Men du har gjort något positivt för oss alla genom att kolla lite om det går att spoofa.
Exakt. Jag har undersökt om svenska operatörer förhindrar spoofing så bra som till exempel Telia antyder i ett av deras pressmeddelanden. Men eftersom Volkswagen så gärna ville ha veckans huvudämne och Bli säker-podden, så får vi skjuta på information om det till nästa vecka. Men ni kan redan nu lyssna på ett kort inslag som jag gjorde tillsammans med Sveriges Radio om det här. Vi lägger en länk till det i veckans show notes. Medan vi står här och spelar in så kan jag också konstatera att Transportstyrelsens webbplats ligger nere.
Jajamensan, det är mellandagarna är fortfarande i svensk, ja. Svensk myndighetsutövning.
Och det är nog det som ligger bakom problemet också, för att det är inte så att de har blivit utsatta för någon attack, utan problemet är att de har glömt att förnya sitt domännamn.
Nej, herregud.
Jag kan också konstatera att den här Google Ads-annonsen som vi har pratat om flera gånger, den som lurade dig och som jag gjorde 2 stycken videoklipp om för att det var en så sofistikerad nätfiskeattack, den ligger fortfarande uppe och nu har det då alltså gått 1 månad och Google har fortfarande inte åtgärdat det problemet. Snyggt jobbat, Google!
Har vi anmält den?
Givetvis. Men,
det
är troligtvis nya annonsörer som lägger upp annonserna och så länkas det till nya domännamn. Så när de gamla domänerna stängs ner, då använder de nya domännamn som de länkar till istället. Och vi ska faktiskt börja veckans avsnitt med att prata lite mer om Google.
Mm.
Och en oväntad konsekvens som nedsläckningen av manifest version 2-tilläggen har fått.
Var den så himla oväntad, den konsekvensen?
Nej, det var den inte. Det har du rätt i. Det här borde vi faktiskt ha kunnat räkna ut. Men i och med att Google nu börjar stänga av manifest version 2-tillägg, vill du veta mer om vad det innebär så har vi gjort ett avsnitt om det som vi länkar till i veckans show notes. Men för dig som användare innebär det att plötsligt så finns inte vissa tillägg längre. Ett av tilläggen som försvann i samband med detta var Edit This Cookie, som var ett tillägg som lät användare på ett mer användarvänligt sätt än utvecklarverktygen redigera cookies, skapa nya cookies, importera och exportera cookies. Det tillägget fanns i Google Chromes webbläsartilläggsbutik till och med åtminstone den 19 september 2024. Jag kollade i The Wayback Machine för att se när försvann det. Och någon gång efter 19 september försvann det tillägget. När vi ser den senaste arkiveringen i The Wayback Machine, då har tillägget 4,4 stjärnor och 11 400 betyg. Men när du söker efter Edit This Cookie idag, då får du upp ett annat tillägg som heter Edit This Cookie och så registrerat varumärkessymbolen. Du vet den där R i en cirkel-symbolen. Och det tillägget, det har också ganska bra betyg. Det är 4,0 av 5, men bara 39 betyg totalt. Alltså inte 11 400 betyg, utan 39 betyg. Och de här betygen, merparten av dem är från den 30 oktober. För då var det någon sån här spambutik som skickade in jättemånga generiska omdömen om det här tillägget, som hyllar tillägget hur fantastiskt det är. Och därefter så har riktiga användare fyllt på med varningar om att nej, det här är spam, det här är skadeprogram, det här är spionprogram. Problemet är att de recensionerna inte syns på svenska. Du måste byta till att du vill se alla språk för att få upp de här bedrägliga eller varningarna för att det här är ett bedrägligt tillägg. Och bara för att Google plockar bort ett tillägg ur sin tilläggsbutik betyder det ju inte att användare slutar leta efter det. Så när någon letar efter det där tillägget som de en gång hade, då får de upp det här tillägget istället. Edit this cookie och så register trademark. Och tror säkert att ja, men det här är väl det tillägget jag använde, för det har ju goda betyg. Men nej, det är i själva verket spionprogram. För några dagar sedan då fanns det ett annat sånt här tillägg som också anspelade på att vara edit this cookie, som hette edit this cookies, med alltså S på slutet, inte these cookies utan this cookies, som också var ett spionprogram, något Eric Parker avslöjade på YouTube, och vi lägger en länk till det YouTube-klippet i veckans show notes. Så samtidigt som vi har poängterat att manifest version 3-tillägg är säkrare än manifest version 2-tillägg, så det spelar inte så stor roll ifall manifest version 3-tilläggen som publiceras och folk luras att ladda ner på grund av att de gamla manifest version 2-tilläggen inte finns. Om de är skadliga, då har vi inte vunnit någonting på det. Så kom ihåg att bara för att alla tillägg nu ska fylla manifest version 3-kraven så betyder det inte att de är säkra. Och vi kommer garanterat få se fler exempel på hur Google och kanske Microsoft också råkar släppa igenom bedrägligheter tillägg i sina tilläggsbutiker när de gamla försvinner.
Ja, på tal om, det här är så roligt ändå, namnet. Vi ska alltså prata om Big Mama VPN.
Big Mama VPN. Ja. Är du en frekvent, är det din favorit VPN-tjänst?
Nej, det är ju inte det. Och det är inte bara på grund av namnet då.
Nej. Vi har vid några tidigare tillfällen varnat för att använda såna här gratis VPN-tjänster och även att använda VPN-tjänster från tvivelaktiga företag överhuvudtaget. Men det har oftast varit på grund av risken för att de här VPN-tjänsterna som påstår sig inte spara någonting i själva verket sparar allt. Vi hade ett exempel med UFO VPN för något år sedan som sa att de sparade ingenting. Sen läckte de ändå massa användardata. Det är jättekonstigt.
Ja.
Men det är inte det som har hänt nu. Utan nu har vi en ny nyhet om då den här Big Mama VPN som jag inte hade hört talas om. Men när jag kollade på igen The Wayback Machine så såg jag att den hade över 1 miljon nedladdningar i Google Play innan den togs bort. Och den hade servrar i Sverige, vilket ju då också är ett skäl att lyfta det i den här podden. Trend Micro hade granskat den lite närmare och de delade förhandsinformation om det de hade kommit fram till med den excellenta tidningen Wired. Vi lägger en länk till den artikeln i veckans show notes också. Om vi kollar på den här Big Mama VPN-tjänstens startsida på webben, då skryter de att det här är VPN-appen som faktiskt är gratis. De gör en stor grej av det. Och översatt från engelska till svenska så skriver de: och med gratis menar vi gratis. Inga betalningar och inga begränsningar på trafik, hastighet eller tid. Inga annonser, bara gratis. Slutcitat.
Snälla, börja spela in radioreklam.
Men då kan man ju fundera på hur i hela friden finansierar de den här tjänsten då. Och det är de faktiskt helt öppna med. De skriver nämligen lite längre ner, igen fritt översatt från engelska till svenska, att enheterna som kör Big Mama VPN är säkert bundna till ett anonymt P2P-nätverk. Det nätverket kan användas av våra kommersiella kunder som drar nytta av det för säker global routing av sin internettrafik. Slut på fritt översatt citat. Och vad innebär det då? Jo, det innebär alltså att när en privatperson skaffar den här Big Mama VPN-appen, då gör de samtidigt så att Big Mamas kommersiella kunder kan routa ut trafik via deras internetabonnemang, deras IP-adress. Och det som då har uppdagats av, i det här fallet, Talos, du vet, Ciscos övervakningstjänst för webben, deras säkerhetsteam, och som då berättas om av Trend Micro, det är att nu har de börjat upptäcka attacker från Big Mama VPN-nätverket. Så kommersiella bedragare drar nytta av Big Mama VPN-nätverket för att utföra attacker från de IP-adresser som tillhör Big Mama VPN-tjänstens användare, som använder tjänsten kostnadsfritt. Och det här är ju väldigt praktiskt ifall någon vill utföra en attack mot till exempel en svensk webbplats. Då vill de ju gärna ha en svensk IP-adress att ansluta från. Och med Big Mama kan de få det. Sen hittade Trend Micro givetvis också en sårbarhet i den här VPN-appen som gjorde att de här kommersiella kunderna kunde komma in i användarnas lokala nätverk. Att det fanns sårbarheter där i är väl egentligen inte någonting som vi är så där jätteförvånade över. Men ytterligare ett skäl att påminna alla lyssnare om att inte använda gratis VPN-tjänster som inte erbjuder gratis VPN:en som ett sätt att marknadsföra deras premium VPN-tjänst. Proton har ju en gratis version av Proton VPN, men det är ju bara för att få kunder till den liksom betalda versionen av Proton VPN. Mullvad VPN, som är den andra rekommenderade VPN-tjänsten, de har inget gratis alternativ överhuvudtaget. Det kostar 5 euro vare sig du vill eller inte. Så om du nu behöver använda en VPN-tjänst, använd en seriös VPN-tjänst.
Ja, vi ska då prata om den ganska stora saken att Volkswagen har läckt positioner av mer än 800 000 bilar.
Mm. Det här var nämligen någonting som avslöjades på årets Chaos Communication Congress, 38:e upplagan av den konferensen som anordnades strax före årsskiftet av Chaos Computer Club. Hela inspelningen finns att se på deras webbplats, och vi lägger självfallet en länk till den för er som vill se hela den presentationen. Den är väl värd att titta på. Presentationen är på tyska, men det går att få engelsk och fransk voiceover. Och det som vi utgår från nu, det är det jag har förstått av att lyssna på den engelska voiceovern, för att jag kan inte tyska, tyvärr. I den här genomgången så presenterar de en mängd läckt data från bilar som tillhör Volkswagen Group. Och eftersom jag står här bredvid Sveriges största bil-youtuber, så kan väl du passa på att förklara vad Volkswagen Group är för någonting.
Volkswagen Group är världens näst största biltillverkare, inkluderat alla undermärken. Och vilka undermärken har då Volkswagen Group? Ja, naturligtvis Volkswagen. Men också Audi, Skoda, Seat, Cupra. Det är samma bolag. Vi har Porsche, vi har Lamborghini, vi har Bugatti. Nu börjar vi komma upp i din smak av bilar, va? Ja. Scania, lastbilstillverkaren, ägs av Volkswagen. Så de är gigantiska. Just i det här fallet så handlar det om en nyutvecklad gemensam plattform för elbilar som är drabbade.
Som är mest drabbad.
Ja, just när det kommer till GPS-koordinatorerna så är det ju de som är drabbade.
Ja.
Men på det stora hela så är det ju miljontals Volkswagen-bilar som har fått sig en däng av informationstappet.
Exakt. Vi kommer gå igenom exakt vad som berör vad så gott vi har förstått det. Men när det gäller just GPS-koordinater, då är det bara utvalda bilmärken i Volkswagen Group som är påverkade. Och enbart bilarna som bygger på någon plattform. Och vad är det där med plattform?
Ja, det är två plattformar är det. Och vad är plattform, som du sa? Numera så tar du ju fram en egentligen teknikstack, skulle vi kanske säga i vår värld, som både försöker centralisera hårdvaran som används. Det ska vara samma motorer eller ett urval av dem. Det ska vara samma batterier. Det ska vara ja, du känner igen ibland, Ford exempelvis, som också har bilar baserat på MEB-plattformen som det handlar om i detta fallet, som dock inte är med i detta. De har samma växelspak som Volkswagen-bilar, så man känner igen det på så här små komponenter och sånt. De beter sig likadant och mycket så, så man känner igen dem. Och i detta fallet är det då som sagt MEB-plattformen som är en förkortning av tyskt ord, eller flera ord som jag inte heller vågar mig på, men på engelska skulle det vara typ Modular Electric Drive Toolkit. Till det så finns det en Audi-bil som heter Audi Q6 som baseras på en annan plattform som heter PPE, Platform Premium Electric, som också är drabbad. Och det har att göra med att alla dessa nya plattformar, deras mjukvara kommer ifrån ett och samma Volkswagen-bolag som heter Cariad, som är i centrum av allt detta.
Ah. Så precis som när det var många företag i Sverige som drabbades av Tietoevry-incidenten.
Så var det just Tietoevry som var, som var kärnan i detta. Och man kan fylla en hel poddavsnitt om Cariads problem på många sätt och vis. Men det är en annan podd.
Okej. Okay. Kan du nämna några av de mest populära bilarna i Sverige som påverkas av att deras ägares GPS-koordinater har läckt?
Alla Volkswagens moderna elbilar, de som heter ID, och då är det ID3, ID4, ID5, ID7, det är Audi Q4 och då Audi Q6. Det är Skoda Enyaq samt den helt nya elrocken från Skoda, och det gäller Cupra Born som har funnits ett tag samt den helt nya Cupra Tavascan. ID Buzz från Volkswagen Transportbilar inte med i detta av någon anledning. Antingen för att den har gömt sig bland statistiken, eller för att Volkswagen Transportbilar har en annan approach till detta. För det finns ju lite variationer även inom bilarna.
Exakt. Det är ni som kör Skoda och Audi. Ni är inte lika hårt drabbade som ni som kör Volkswagen och Seat. Men innan vi går in på exakt vad det är som har läckt, så måste vi berätta vad det egentligen var som de här ethical hackersen hade upptäckt och som de sedan rapporterade till Volkswagen genom Chaos Computer Club eller CCC. Det som de hade gjort var helt enkelt att skanna Volkswagens domäner efter någonting. De använde populära verktyg som till exempel Subfinder som används för att hitta subdomäner, och GoBuster som de använde för att hitta mappar, kataloger på de olika webbplatserna. Inte så att de visste att det här var någonting som fanns, utan bara leta, hittar vi någonting här? Och det där är ett vanligt sätt som ethical hackers använder för att hitta någonting som de inte borde hitta. Ofta handlar det om loggfiler, alltså att av någon anledning har en webbapplikation spottat ut en loggfil, och i den loggfilen finns information som inte borde vara publik. Och det var ungefär det som hände nu. De letade efter vad de kunde hitta, och då hittade de en datadump från någonting som egentligen borde används för monitorering och felsökning av en av deras webbapplikationer, som inte skulle ligga publik men som låg publik och som innehöll AWS credentials, alltså inloggningsuppgifter till Amazons molntjänst. Och där hade de informationen. Där låg den. På scen så skrattade en av presentatörerna för att Volkswagen hade påstått att det här var en mycket komplex attack.
Som tog väldigt lång tid.
Ja, det här var alltså inte en speciellt komplex attack. Det här var, hittar vi någon information? Ah, där hittar vi inloggningsuppgifter. Om vi loggar in, vad hittar vi då? Ah, okej, okay, vi hittar ganska mycket. Bland annat över 15 miljoner chassinummer, modell, eller egentligen uppsättning med 15 miljoner chassinummer, modell, tillverkningsår, land och användar-ID. De hittade också över 600 000 användar-ID:n med namn och e-postadress, och ibland även födelsedatum, mobilnummer och adress. Och 9,5 terabyte med statusmeddelanden inklusive geokoordinater.
Just det, och de där 15 miljoner chassinumrerna, det är ju inte bara elbilar, utan det var ju nästan alla modeller i gruppen. Jag tror faktiskt folk som skulle varit rätt glada om alla de var elbilar, för de hade börjat sälja en 15 miljoner elbilar ungefär, ja. Men så var det inte.
Nej, så här hade vi information som både var från från elbilar och från det som presentatörerna kallade Dino Grill-bilar.
Fossilbilar, ja, just det.
Fossilbilar. Men jag har ju hört från dina tittare att de inte gillar att du uttrycker det som fossilbilar.
Fossilbilar, nej, för det finns de BMW som kan köra på syntetiskt. Eller egentligen alla BMW kan köra på syntetiskt drivmedel också. Och sen var det någon som förklarade att fossil, det är inte bara fossiler utan det är annat, det är det där växter och sånt. Mm.
Men Dino Grill-bilar.
Det är det nya, ja.
I alla fall, det som vi ska fokusera på, det är då inte de här 15 miljonerna bilarna som läckte chassinummer och användar-idén, utan vi ska fokusera på närmare bestämt 810 000 drabbade fordon där alla de här är elbilar. För det var de som läckte de sparade GPS-koordinaterna. Och där hade vi egentligen två kategorier, vilket vi ser på, vilket då tyder på att Skoda och Audi hade implementerat sin sån här molntjänst lite annorlunda än vad Volkswagen och Seat hade gjort. Alla hade gjort fel, men de hade gjort olika mycket fel.
Ska jag också säga att när vi säger Seat så är det vad vi i Sverige säger Cupra då.
Just det, så Cupra. Så om ni kollar på videoversionen så står det Seat, men det är Cupra då som vi pratar om. Vi har då först och främst 469 000 fordon där Volkswagen respektive Cupra har samlat in GPS-positioner och sparat GPS-positioner med 10 cm noggrannhet. Sen har vi 339 000 fordon där Skoda och Audi har samlat in och sparat GPS-positioner med 10 km noggrannhet. Och det är ju ganska stor skillnad. Med 10 km noggrannhet, då vet du vilken stad bilen är. Och med 10 cm noggrannhet, då vet du var på parkeringsplatsen.
Precis, vilken bordell i Berlin de står på.
Exakt, för det var faktiskt en av sakerna som avslöjades. Vilka bilar som av någon anledning stod utanför en bordell i Berlin.
Anonymiserat. En annan sak som skilde var ju också hur länge de här sparades.
Ja, precis. De mindre dåliga bilmärkena verkade antingen rensa hårdare eller hade inte börjat spara GPS-positioner i molnet på det sättet lika länge som Volkswagen och Seat hade gjort. Förlåt, Cupra. Så, vad var det som då gick att få fram genom de här GPS-positionerna, vilket var 900 miljoner GPS-positioner? Ja, bland annat kan vi se en karta över var i Stockholm som Volkswagen-bilar har parkerat. Men det är kanske inte lika intressant som att kolla på specifika platser. Och några av de sakerna som presentatörerna avslöjade, det var då det här, bilar som hade parkerat utanför en bordell i Berlin. Men det var också ett hemligt Volkswagen-labb i Sverige.
Ja.
Som de misstänkte.
De hittade nämligen, de kunde korrelera med batteritemperaturen och visade sig att det var några bilar de hade kylt ner rejält där uppe. Antagligen, jag antar att det är Arvidsjaur eller någonstans var de här testanläggningarna de har för vintertest helt enkelt. Men där kunde de korrelera batteritemperatur med GPS-koordinater.
Ja, och det här är ju problemet att när en sån här stor mängd data läcker, då går det att pussla ihop olika pusselbitar för att få ut ett mönster som kan användas för att avslöja någonting. Ett jättebra exempel som de lyfte på just det var hur det av någon anledning var en plats som hade polisbevakning. Och sen fanns det en bil som ofta körde mellan den platsen och ett ställe som var en cateringfirma. Och det går ju då att lista ut att ja, troligtvis är det så att den där cateringfirman levererar mat till några högprofilerade personer. Så ifall jag skulle vilja matförgifta dem, då är det den där cateringfirman som jag ska rikta in mig på. Men någonting som blir ännu värre, det är ju att det här också kan avslöja var en person jobbar, var en person bor och vilka personer som den här personen i sin tur har kontakt med. Någonting som de lyfter att det är ett stort problem för journalister. Det går att se var journalister befinner sig. Och advokater, vilka personer som advokaterna träffar. Det ska läggas till att om vi kollar på mängden e-postadresser som har läckt och antalet drabbade fordon, så stämmer det inte överens ett till ett. Så det är inte säkert att det finns en e-postadress som går att koppla ihop med alla de här olika bilarna. Men ifall någon vet var en bil är parkerad om natten och var den är parkerad om dagen, då är det ganska lätt att lista ut vilken den personen är, även om inte e-postadressen har läckt.
Och det var ju exempel på tysk underrättelsetjänst. Vi hade poliser i flera olika länder, inklusive Sverige. Vi hade bilar som parkerade utanför förbundskanslerns residens och så vidare och så vidare.
Och just det där med var bilarna parkerar, det gör att det här faktiskt blir ett väldigt stort problem för Volkswagen. För när det kommer till GDPR, då har vi det vi kallar känsliga personuppgifter. Och det är till exempel religiös tillhörighet, sexuell läggning, politisk åsikt. Och om någon parkerar utanför en kyrka klockan 10 varje söndag, det är ganska lätt att veta vilken religion den personen tillhör. Eller ifall någon parkerar utanför utanför partihögkvarteret.
Partihögkvarter. Ja. Vi har ju naturligtvis också olika typer av klubbar. Man kan umgås med varandra som har olika inriktning på sexuell läggning. Mm. Så det finns ju ett gäng mycket känsliga personuppgifter som går att förstå här.
Ja. Det ska sägas att Volkswagen påstår att de sparade de här uppgifterna pseudonymiserat, alltså så att de inte var kopplade till en specifik person. Men som vi ser var de inte tillräckligt pseudonymiserade i alla fall. Och det här har vi sett så många gånger för att någon säger att vi sparar de här personuppgifterna pseudonymiserat. Bevisligen inte, eftersom det går att pussla ihop vem det är som är vem. Så när det samlas in information, även om det sägs att den pseudonymiseras eller anonymiseras, så spelar det ingen roll ifall det går att de-anonymisera den med tillräckligt mycket data. Och det här säger jag inte bara för att information kan hamna i orätta händer, utan också för att Volkswagen måste vara medvetna om att de sparar den här datan. Sen får vi såklart se vad den tyska motsvarigheten till integritetsskyddsmyndigheten kommer fram till. Men på scen så lyfter presentatörerna fram att det här är ett problem när det kommer till GDPR artikel 9. Men vi hade den där saken också med om data har läckt eller inte.
Ja, det var lite oklart om man visste hur vidare data har läckt eller att man så att säga inte visste.
Ja, för när det kommer till såna här situationer. Om företaget har suveräna loggar, då kan de se exakt när någon begärde åtkomst till någon information. Men vi vet inte om de har bra loggar på allting. Om de har tillräckliga loggar för att kunna säga att det inte är någon annan utöver de här etiska hackarna som har kommit åt den här informationen. För den låg så att den gick att komma åt på det här viset i flera månader. Tyvärr har vi dubbla budskap kring det här. För Cyber Insider, en engelsk sajt, säger att, citat, "The company also confirmed that no unauthorized third party access occurred." Slutcitat, alltså att Volkswagen eller vad heter de, Cariad, bekräftade att ingen obehörig åtkomst hade skett. Men om jag läser Der Spiegels artikel som jag har översatt automatiskt från tyska till svenska, då står det att, citat, "enligt nuvarande kunskap har ingen annan än CCC kommit åt systemen och vi har inga indikationer på missbruk av data från någon tredje part", slutcitat. Det är absolut inte samma sak. Och till Dagens Nyheter så säger Fabian Lebersorger, med reservation för uttalet och min dåliga tyska imitation, att, citat, "de har inte några bevis för att datan ska ha missbrukats av tredje part. Slutcitat. Och det här, det kan ju antingen betyda att vi har bra loggar och vi har ingenting som tyder på att någon har kommit åt informationen. Eller så betyder det, vi har ingen aning, men vi har inga bevis för att någon har kommit åt informationen. Och sen hade vi ett längre citat som Fabian också gav till Aftonbladet som rent av irriterade mig. Det var lite provocerande citat som Aftonbladet publicerade. Där står det nämligen att, citat, endast data från utvalda fordon som var registrerade för online-tjänster och hade online-anslutning påverkades. Paus. Det var alltså de flesta. Fortsättning. Man kom över uppgifterna i en mycket komplex process i flera steg. Paus. Det stämmer inte. Fortsättning. CCC har kunnat få tillgång till pseudonymiserade fordonsdata som inte gör det möjligt att dra några slutsatser om enskilda personer. Paus. Det stämmer inte. Fortsättning. Det var endast genom att kringgå flera säkerhetsmekanismer som krävde hög nivå av expertis. Paus. Det stämde inte. Fortsättning. Och en betydande mängd tid. Paus. Det stämmer inte. Fortsättning. Samt genom att kombinera olika datamängder som CCC kunde dra slutsatser om individuella kunddata för specifika användare. Slutcitat. Där Fabian, jag kan inte tolka det på något annat sätt än att han själv bekräftar att utsaga 1, att uppgifterna var pseudonymiserade, inte stämde genom utsaga 2. Mm. Och just det här med betydande mängd tid, det är alltså, vilka är det som har intresse av den här datan? Jag tror ju inte att det är liksom svartsjuk partner som spionerar på någon på det här sättet. Utan det handlar ju till exempel om vad andra statsunderstödda aktörer skulle kunna vilja veta. Andra nationer skulle vilja veta. Och om de får den här datan serverat på ett silverfat, det är ju inte tal om att det är någon tid för dem att sitta och pussla ihop det här. Så nej, jag begriper överhuvudtaget inte vad det är han syftar på där.
Vet du vad kariad står för eller vad det betyder?
Nej.
Älskling på waliska.
Ah.
Så detta är alltså Volkswagens älskling.
Okej.
Okay. Tokigt.
Får se om det fortsätter vara det.
Men nu har vi stått och klagat.
Ja.
Hur ska det göras? Hur ska det här göras då? Ska vi lösa tysk bilindustris stora dilemma nu?
Först och främst, vi vet inte ifall konkurrenterna är mycket bättre. Det kan hända att alla är klåpare. För att vi har ju bara fått se vad som händer när någon petar på Volkswagen-gruppens bilar. Kan också passa på att poängtera att inga lösenord har läckt, så ni behöver inte återställa era lösenord, om det är någon tröst. Men jag tycker att det här visar tydligt att de har designat systemet fel från första början. För det är inte att de läckte datan som är problemet. Det är faktumet att de kunde läcka datan som är problemet.
Det är lite problem när det läcks.
Ja, men, okay. det har du rätt i, men du förstår vad jag menar. Ja, problemet är att de har samlat in datan fel från första början. Och då menar jag inte bara att de samlade in och sparade GPS-positioner med onödigt hög noggrannhet. De skulle inte ha haft åtkomst till den där informationen överhuvudtaget. Vi gjorde ett inslag om det här på din YouTube-kanal också, Peter. Och vi lägger en länk till den i veckans show notes. Där jag poängterade att här måste de skydda datan på olika vis. Till exempel, användarnas e-postadresser. De måste de spara så att de själva kommer åt dem. För annars kan de inte skicka mejl till de användarna. Men när det kommer till GPS-positionerna, då ska de självfallet inte sparas så att någon på Volkswagen kan komma åt dem. De ska ju sparas totalsträckskrypterat så att enbart användaren som äger bilen kan se var bilen har varit. Så här har de gjort fel. De har tänkt att ja, men vi sparar all data på samma sätt. Nej, det kan inte göra. Positionsdatan, det är ju indirekt personuppgifter. Det är personuppgifter. Och den måste ju då sparas så att den är skyddad på ett ändamålsenligt vis. Vilket bevisligen inte har skett. Om de nu av telemetriskäl vill veta hur långt en bil har kört, då sparar de inte de enskilda GPS-positionerna som bilen har varit på, utan de laddar upp ett, nu har det gjorts en ny resa och den var 134 kilometer. Och sen plussar de på, vi ska säga, plus en resa plus 134 kilometer. Och så sparar de det, för det är inte någon typ av känslig personuppgift. Och det kanske de har skäl att göra av någon outgrundlig anledning. Men de faktiska platserna måste givetvis sparas så som Apple och Google gör. Om du använder Apple Maps och sparar såna här nålar som du släpper och sökhistorik och liknande, det sparas totalsträckskrypterat. Och det sparas totalsträckskrypterat även om du inte har aktiverat avancerat dataskydd. Annars så skiljer ju det på iCloud. Men när det kommer till Apple Maps, dina nålar, dina guider, din sökhistorik, hitta nätverket, det är totalsträckskrypterat så att inte Apple kan komma åt informationen. Och kan de inte komma åt informationen kan de inte heller läcka informationen. Samma sak med Google Maps, din tidslinje, om du aktiverar den, den är inte aktiverad som standard. Men om du aktiverar den för att du ska kunna se var du har varit, då sparas det lokalt på din enhet och synkroniseras totalsträckskrypterat med Googles molntjänst. Och om nu Volkswagen eller någon annan biltillverkare vill erbjuda möjligheten att spara GPS-positioner, då måste de ju spara GPS-positionerna på rätt sätt. Och fram tills att de har löst det så ska de ge blanka FN i att samla in den där datan överhuvudtaget. Så, det är rekommendationen till Volkswagen och till övriga tillverkare av bilar. Jag hoppas att vi har skäl att egentligen gräva vidare i det här. Eller jag ska snarare säga att det finns någon som vill gräva vidare i det här och undersöka mer hur det ligger till bland de andra biltillverkarna. Mozilla gjorde en liknande undersökning där de kollade på de olika biltillverkarnas privacy policies. Men det gällde amerikanska kunder och det skiljer sig lite mellan svenska kunder och amerikanska kunder. I USA har de ju inte alls samma personuppgiftsskydd som vi har här i Europa. Men vill ni veta hur det ser ut i USA så lägger vi en länk till den rapporten också, för det är den rapport som jag känner till som har kollat på fler biltillverkares privacy policies. Sen är det klart att ifall det som i exemplet med Volkswagen, att det som står i privacy policyn inte stämmer överens med verkligheten, ja, då gör det ju varken till eller från. Men i alla fall, förhoppningsvis har vi skäl att rapportera om mer om det här i Bli säker-podden som nu är igång för 2025 igen. Och vi tackar som vanligt för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Prenumerera på podden, tipsa en vän, och nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går.